Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter Säkra Larm. Vi gillade Säkra Larms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna, samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Larm. Besök säkralarm.se, du med!
Hej kära lyssnare, då var det dags för ännu ett avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Det är fredagen den 4 juni 2021 och jag befinner mig på Hotell Riddargatan i Stockholm när jag nu sitter framför denna veckas gäst som jag följt från tidigt 80-tal när skateboarden gjorde sin entré i betongen och man hängde på Skateland i Västra Frölunda i hopp om att lära sig några balla brädtricks. Så med detta sagt så vill jag presentera grabben och rebellen från Dalarna som blev en firad skateboardstjärna i USA men också entreprenören som startat 39 bolag och grundade kultbutiker, skapade klädesmärken som Svea och Odd Molly. Han har fått mängder av utmärkelser inom design, business och reklam men även inom flipper och gäddfiske. Kära lyssnare, låt mig denna gång med extra stor stolthet och respekt presentera mannen, myten och legenden Per Holknekt.
Ja, vilken jävla presentation, alltså, knappt så jag känner igen mig.
Du, jag är helt övertygad om att det är många ifrån min generation som lärde känna Per Holknekt långt innan Odd Molly-tiden.
Jo, så är det. Och det jag tänker på när du presenterar mig så där, det är att det händer ju då att människor känner igen mig när jag går omkring på stadens gator som en vanlig man. Och sen vet inte jag vad de känner igen mig för. För det är så många olika saker som jag har gjort i mitt liv. Och sådär. Men jag blir alltid väldigt, väldigt glad när folk kommer fram och vill prata. Istället för att då undfly och flacka med blick så tycker jag det är kul. För att oftast så blir det någonting fint och snällt.
Ja, du är långt ifrån bortglömd.
Ja, och blir jag det så ser jag till att ställa till med en skandal till.
Underbart. Du, hur är läget med Per Holknekt idag?
Ja, jag fick frågan för ett par veckor sedan och då så svarade jag, precis som jag svarar nu, jag sa, jag mår jävligt bra. Jag är lite ledsen och trött, men jag mår förbannat bra.
Härligt ändå.
Ja det är liksom, man har ju... Började få slut på luft här nu när man nu helt plötsligt känner att ridån börjar öppnas upp igen. Och bränsletanken var på noll och man började panta burkar och du vet sådär.
Ja, det är tufft ibland här i livet, men livet är ju ingen raksträcka.
Nej, men det har varit ett... Jag stod på sällsynt ansatta ytor när det slog. Så att det blev lite kärvt.
Mm. Men du, den här podden, den handlar till stor del om musik. Dock inte enbart, men är musiken en viktig del i ditt liv?
Vet du vad? Nej.
Nej?
Det är den ju inte. Den musiken har präglat mig. Men idag så har musiken fått en väldigt, väldigt undanskymd roll i mitt liv. Jag lyssnar ju inte på musik. Men samtidigt, jag tittar inte på serier och lyssnar inte på poddar eller läser böcker, ingenting.
Då kommer ju frågan, vad gör du då?
Tänker, skapar, bygger. Så.
Det är en livsstil helt enkelt.
Ja, det är mitt bränsle att få... men mitt huvud är tyvärr då så jävla aktivt att jag måste ge det ro att sortera och bygga på det som händer i min skalle. Den är tyvärr svår att stänga av också då. Jag har ju då, som kanske inte helt obekant, valt att stänga av med alkohol stora delar av mitt liv. Och nu kör jag ju då utan och då så får jag bara tygla mina brinnande tankar. Men jag har väldigt, väldigt svårt för att bli störd.
Mm. Du tänkte lite kring din uppväxt där. Du hade en pappa som var polis och en mamma som var rektor.
Ja, så var det. Mor var väl rektor mot slutet av sin karriär. Hon var metodiklektor som det heter. Hon alltså utbildade lärare till att bli lärare.
Mm.
Så att jag växte upp i en ganska så stark miljö av höga förväntningar på lillpöjken.
Mm.
Och är man 15 år och har en rebellisk märg, så kommer ju det där som ett brev på posten då att visa sin omgivning att jag ska inte alls bli så där som ni tror att jag ska bli.
Nej, jag läste någonstans att din pappa någon gång hade vid något tillfälle sagt att enkla segrar är knappt värda att fira.
Ja, och så är det ju. Det är därför jag tänker att jag... men jag blir extremt intrigerad av monster. Att slåss mot mina egna monster, att kriga mot... män eller människor som sannolikt är mig övermäktiga att ta den matchen. Det är en enorm, enorm belöning att vinna krig som jag antagligen inte ska kunna vinna.
Mm. Var får du den energin ifrån till att lösa sådana, för det är ju gigantiska uppgifter.
Ja, jag tror att allting bottnar i någonting så trivialt som dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Att hela tiden känna att jag behöver bevisa mig själv.
Mm.
Att jag duger, att jag får plats, att jag får vara med.
Mm. Det är ett bränsle så gott som något.
Ja, det kan också förgöra.
Mm.
Man kan välja att gå sönder eller att resa sig.
Ja, och det kan ju komma lång tid, eller det kan ta lång tid att komma fram till den insikten, för den är inte helt lätt.
Nej, och den brukar kosta att lära sig av också tyvärr.
Mm.
Så att jag har ju några bucklor i det gamla hjärtat.
Mm.
Så är det.
Så är det. Ja. Så är det. Du, vilket är ditt absolut första musikminne som du kan komma ihåg ändå liksom från tidig ålder?
Ja, det tror jag är en låt som heter Carry Me Back to Old Virginia. Som jag själv spelade då på tvärflöjt i bandet The Popcorns.
Du var många strängar på din lyra.
Ja, vi hade keyboardisten i vårat lilla gäng. Olle Nyberg spelade idag i Sven Ingvar, som nu du är någon merit. Men så blev det. En så. Av oss blev musiker i alla fall.
Ja, och en blev en firad skateboardstjärna.
Ja, gammalt kronvrak.
Ja, du, vilken var den första plattan du köpte då?
Först lyssnade jag med hörlurar på skrapiga plattor som var farsans. Och det var ju liksom... Det var min väg in i att lyssna på någonting. Och då var det väldigt mycket Herb Albert. Det var Torsten Bergman. Och lite den. Och sen så kom brorsan in i bilden, 4 år äldre. Och han började ju då lyssna på Bowie och sådär. Och T-Rex och då... Trampar man in i den världen. Sen när jag fick min första personliga musikidentitet så kom ju den väldigt, väldigt mycket tillsammans med att jag upptäckte skateboardåkningen 1978.
Mm.
Och skateboardåkningen var ju på den tiden inte en OS-gren som det har blivit idag. Det var liksom ingenting där mamma och pappa skjutsade lite träningen i en Lexus, utan vi bodde ju i skogen under rampen och snodde plywood. Och det här blev ju liksom en gemenskap av människor som inte fick plats i skolans ramverk. Bråkstakarna fann en identitet, en gemenskap, en kärlek till varandra som sällan hade en skateboard-hierarki, utan du fick vara med i gänget och du var en schysst kompis. Sen var liksom din skateboard-teknik var av underordnad betydelse. Och då blev ju det här lite grann av ett upprorsfenomen där vi byggde vår egen värld när ingen annan ville ha med oss att göra. Så då kom ju punken nära oss. Mm. Och jag kan säga så här, en svensk, en amerikansk och en engelsk platta då, så kan jag ta Dead Kennedys första stora från USA, slog mig väldigt, väldigt hårt. It's a holiday in Cambodia, it's tough kids, but it's alive. It's a holiday in Cambodia, don't forget to pack your wife. OSMBs första, En slämmig torsk.
En slämmig torsk, en slämmig torsk i en brödrost.
Den var där och kliade, sen så... Så sen kom ju Pistols förstås och Anarchy in the UK och sådär, God Save the Queen, och det var ju inte musik, det här för oss var ju mer någonting som förstärkte det vi stod för. Mm. Så det blev ett känslouttryck mer än tonsättning. Om du förstår vad jag säger.
Fattar, ja.
Definitivt. Det var ett sätt för oss liksom att ha en högtalare för våra inre känslor.
Ja, man känner igen det där lite grann. Det var dock inte riktigt Sex Pistols där, men ja, jag fattar.
Ja,
grejen.
Men sen hade vi då, vi hade Troublemakers då, om du är nöjd nu då.
Ja. Du kan din läxa.
Ja, för fan. Det, lite har jag gjort.
Ja, absolut. Du, och en sak som jag läste också. 7 burkar dart, klass 2B.
Ja, men det var min första fylla.
Ja.
På riktigt. Och det här var ju på den tiden när man skulle... Jag var ju yngre än alla. Jag hoppade över klasser i skolan. Så jag var alltid yngst och hade jävligt sen pubertet. Ihop då med en sviktande självbild. Så försökte man ju då på den tiden att vara tuff. Och jag var ju på tok för jävla bra på matematik. Och i skolan var jag liksom topp i skolan. Och då fick du inga brudar.
Nej.
Du fick ju brudar om du kunde vara, om du kunde slåss, trimma moppe och vara jävligt full.
Ja.
Framförallt var full genom att dricka jävligt mycket. Så då skulle jag bräcka mina polare på min första fylla och köpte då 7 burkar. Eller lät någon annan köpa ut 7 burkar klass 2B, dart, mörkt jävla äckligt öl som jag gömde i skogen i 2 veckor som man gjorde på den tiden. Och så skröt jag över de här jävla 7 burkarna som jag då skulle ta längs järnvägen in till Folkets hus. Och då blev det så här på den här tiden, förstå, att om någon slog sig för hårt för bröstet över att skulle dricka för mycket, då fick man en övervakare. Aha. Så en person gick vid din sida och såg att du inte hällde ut någonting.
Den är tuff.
Ja, det är Dalarna, glöm inte det. Så blev det. Och det blev en första upplevelse med blandad förtjusning.
Det brukar vara så.
Ja, så är det. Men det är ju så här att när man är ung, och det kan ju vi då, vuxna som lyssnar på det här, som har barn som tar sin första fylla, att lära våra barn att kröka rätt. Mm. Så de förstår att liksom, det tar en stund innan det påverkar dig. Mm. Så de inte liksom tror att här dricker jag en halv flaska vin på en kvart och det händer ingenting, så jag dricker en halv flaska till. Att de lär sig det här, hur kroppen fungerar. För att vi kan inte undfly det faktum att de kommer att ta sin första fylla, lika bra att vi berättar hur det fungerar i alla fall.
Absolut. Den förvarningen fick man inte riktigt själv, känner jag.
Nej, inte alls. För det var ju lite tabueskt.
Ja, verkligen.
Ja.
Du, jag tänker att innan vi kommer in på lite mer detaljer till skateboarden där, så tänkte jag ska leka lite grann med din fantasi, så att du ska få be dig till en helt öde ö och du får bara ta med dig en enda platta. Vilken skulle det bli?
Oj, jag måste ju... Nej, alltså då måste det bli en blandplatta.
Mm.
Ändra så blir det då någon sån här gammal svensk... Jazz, ett farligt punk, trevligt, var en gammal platta som jag tyckte helt mycket. Sen har vi då alla de här Rodney on the Rock som du säkert inte ens känner till. Men, en radiostation i Los Angeles när jag bodde där som var på 106,7 som heter KROQ. Där de då hade punktimmar ibland, hardcore-timmar. Och de gjorde bland plattor som var riktigt, riktigt hårda. Jag har dem i och för sig allihop. Så att,
du har det?
Ja. Jag har alltså min vinylsamling är elak. Men jag har just gett bort hela.
Nej.
Jo.
Varför det?
Nej, men jag behöver inte saker längre.
Men det är ju kult.
Ja, det är inte bara kult, det är en skatt och det är ett stort monetärt värde. Men jag gav bort det till en kompis som hedrar den här samlingen bättre än jag gör själv.
Det är väldigt fint gjort av dig.
Ja, det är så det är.
Men du, och det här får ju mig omärkt att komma in på att du startar Street Style med en snubbe från gatan.
Ja, lite grann så. Men alltså det är ju så här att jag drivs ju av att skapa tillsammans med någon. Jag vet vad jag är dålig på. Och det jag är dålig på söker jag alltid medelst radar för att finna längs min väg. Så låt säga att du och jag helt plötsligt, och jag upptäcker att du kanske skulle kunna komplettera mig. Jag kommer att fria till dig, tro mig. Jag har dock en stor förkärlek för folk som har revansch inom sig. För folk som har en längtan efter att visa de jävlarna. Och då har jag en tendens till att hitta de som är i svag läge men har kraften i sig. Och då så landar jag oftast i att plocka upp människor som inte kanske är på livets topp just nu, men har det i sig.
Mm. Du har den där unika förmågan att se det kanske?
Ja, jag tror det för att jag har det själv. Mm. Plus att jag vet också att människor som har liksom sorterats ner i B-sorteringen, människor som har svårt att skriva och läsa, dyslektiker och så vidare, oftast är de som i förlängningen drar de största och längsta stråna. Så att jag, men de som ses som svaga är mina starka vänner.
Ja, jag sållar mig till en av dem faktiskt.
Ja, förstås.
Det finns mycket jag känner igen mig i din egen historia, dock inte med alla det här framgångsrika företagen och allt det här. Det går bort.
Men du har kanske inte bott i skogen heller?
Nej, det har jag inte gjort.
Inte än?
Inte än.
Nej.
Det kanske kommer.
Man vet aldrig.
Du, den här Street Style, det var ju faktiskt också så att det var ju någonting du föreslog till förbundet och det var ju någonting man nobbade, men det blev ju sen en världshit.
Ja, men vad roligt att du nämnde det. Fy fan, jag vet inte hur du visste det. Men jo, det stod att läsa i Svenska Skateboardförbundets lilla magasin att, tillåt mig försöka citera, Per Holknekt ramlade in stupfull på vårat styrelsemöte och föreslog att vi skulle starta en ny gren som skulle heta Street Style, som skulle bestå av stadens alla bästa skate spots kopierade och samlade på en och samma yta. Vi kastade förstås ut honom och skrattade lite lätt. Och sedermera så blev ju det här den gren som tog över världen. Men ja, så där har jag funkat. Jag är lite för tidig och jag har varit lite för full.
Ja, men det har gett dig en hel del också. Och jag skulle nästan vilja dra det så långt och säga att du var en av de absolut första moderna influenserna.
Och jag visste ju inte det.
Nej.
Faktiskt.
Men det kan man konstatera nu så här i efterhand.
Ja, och idag har man liksom, 2017 så fick jag ju pris som årets svenska digitala influencer. Och inte ens då hade jag en jävla aning om att jag var en. Så att jag vet inte vad det är med det där. Men så här är det ju att liksom, vi är väl influencers till mans, var och en av oss. Liksom. Vi påverkar människor omkring oss. Vi försöker vara goda förebilder för våra barn. Vi gör så gott vi kan.
Mm. Ja, det gör man ju så gott man kan. Men ibland räcker det och ibland inte.
Nej, men det gör jag. För när vi säger att vi gör så gott vi kan så kan vi oftast lite till. Det är bara det att det är ett jävligt bra sätt att smita undan.
Ja. Ja, vi smiter undan där faktiskt och så kommer vi in på att du är dessutom svensk mästare, EM-mästare och du har varit i VM i flipper.
Ja, det där är ju lite märkligt men det blev som barn, alltså redan som 7-åring tror jag vid badstranden hemma vid så hade de något gammalt litet elektromagnetiskt gammalt flipperspel som jag blev förtrollad av. Jag tror att jag älskade jag har ju en sifferdiagnos. Och jag tror att jag älskade siffrorna, att dra allt det där. Och sen så blev jag 14 år, så fick jag komma in på kaféet i lilla Helsingården. Där jag för övrigt köpte lösa cigg av Thomas Quick på Karlssons tobak. Om du känner till greven i fråga.
Ja.
Nej, men då fick jag spela flipper på det fiket. Och sen så blev det en jättelång timeout från det att jag var 17 år. Något enstaka parti där i Los Angeles, men det var inte alls mycket fram till år 2003. När jag var på Flipperkonditoriet på en lunch på Olofsgatan och satte ett litet A4 på väggen där det stod SM i Flipper på KTH. Och jag tänkte, ja men det där kan jag väl vara med på. Och så anmälde jag mig. Jag tyckte ganska bra, så 150 spelare, jag kom femma tror jag. Så jag fortsatte att tävla och sen så blev jag bättre och bättre. Och sen så, ja så blev det. Liksom att man började tävla först i Europa och sen i USA. Och sen så blev det VM här och EM där. Och jag har ett EM-guld på gamla maskiner. Jag har två SM-silver i moderna maskiner. Jag har SM-guld i dubbel. Jag har VM-guld i lag. Jag har VM-brons i singel. Så att, ja, så här, jag är 61 bast och jag kan fortfarande knäcka de flesta.
Du gör det alltså?
Ja, jag tror jag. Jag utmanade Stockholms ettan här för 2-3 månader sedan och jag gick hem med 7-1 i bagaget. Så att...
Då gick du med lyckliga steg hem?
Ja, för att räta ut den gamla ryggraden för en gångs skull.
Låter ju helt underbart. Ja. Du, en annan sak som imponerar mig, det är ju att du flyttar ju till USA, är det 1980?
Ja, fan vad roligt att du liksom ställer de här frågorna, för det här är jag inte jättevan vid. Vad roligt.
Ja.
Ja, men alltså, jag får ju själv, jag går in i så här härliga minnen.
Ja.
Tack.
Ja, det är en ära att ha det här. Och jag tänker att du hade ju en förebild, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, en riktig guru där nere.
Ja, vi hade ju en kille som heter Steve Rocco då. Som,
ja. Och ni åkte dit, du och några polare, för att titta på de här. Och kommer fram till att när ni ser de här så är ju ni bättre.
Ja, men det är ju så där. Och det här har ju lärt mig otroligt mycket. För att vi bodde ju i Sverige. Vi hade våra lilla skateboardklan som skatade på stadions tunnelbanestation. Och det fanns ju inga filmer på den här tiden. Det fanns magasin och man kunde titta på en fotografi som man liksom uppfantiserade. Och fick man läsa lite captions till det. Och sen så börjar man inbilla sig hur bra ens idoler var, så tränade man då för att bli, eller skatade man, träning är förbjudet, skatade man för att bli lika bra som sina egna idoler. Och man blev ungefär hälften så bra som de trodde man, för att man hade hyllat upp dem så jävla högt. Sen då när vi till slut fick se dem i verkligheten så var vi ju snäppet vassare än dem. Och jag tänker så här, om vi hade vetat om hur bra de var i verkligheten redan i Sverige, så tror inte jag att vi hade blivit hälften så bra som vi faktiskt blev.
Nej.
Och den här lilla självsuggestionen har lärt mig jävligt mycket om var jag ska sätta mina spärrar och gränser.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, så istället för att vi liksom fick åka dit och hålögda titta på våra heroes, så slutade det med att de tittade på oss. Mm. Och sa så här, who the fuck are you? Och vi sa, we're from Sweden. Så, men lite för korta shorts så pungen fanns ju inte. Liksom, det var, nej, det var.
Jag kollade faktiskt på ett klipp igår på YouTube. Alltså jag fick ståpäls när jag såg dig göra... Ja, du gjorde en jävla massa tricks där liksom. Ja. Och jag kommer ihåg att just det där när man skulle hoppa och hålla brädan där liksom. Ja. Alltså, jag vet inte hur många jag tränar på det, men lyckades aldrig faktiskt.
Men tänk på att det där är 40 år sedan.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, men det är fucking 40 år sedan liksom. Jag är glad att filmerna finns, för att jag minns inte det där.
Det ligger på YouTube alltså?
Ja, det ligger på YouTube och jag har sett dem förstås. Men mitt minneschip är bränt. Jag har väldigt få minnen av mitt eget liv. Det är därför jag blir så glad när du sitter och påminner mig här. För jag hittar tillbaks.
Ja, ja men det finns ju, du har ju en fantastisk livshistoria som inspirerar och berör på alla sätt.
Ja, tack. Någon frågade mig, hur är det att vara Per Holknekt? Och det var en av de mest gripande frågor jag har fått. För liksom, jag har ju gått och tänkt att fan vad roligt allting är. Men så kom jag på, fan, det är inte bara enkelt att vara Per Holknekt. Det är rätt jobbigt faktiskt.
Mm.
Det är jävligt dränerande att vara jag.
Mm. Ja, men alltså, jag tror att vi är för många som på något sätt, jag ska uttrycka det här, tagit till oss att man har lätt att sätta liksom en viss gloria på personer som lyckas och blir extremt framgångsrika.
Ja.
Men sen så det där inre kaoset som finns i dig och finns i oss andra också.
Inre tvivlet.
Tvivlet, precis.
Ja. Nej, men alltså det här... Alltså jag känner ju så här, om vi ska sätta fingret mitt i jävla ögat. Jag tycker ju ärligen att jag inte är särskilt märkvärdig på någonting. Så jag förstår inte hur det kan ha gått. Riktigt. Och då säger jag som min gode vän Claes Bondelid, om du känner till Claes Bondelid, han sa: är det verkligen jag som är bra, eller är alla andra bara dumma i huvudet? Så.
Ja, den kan man fundera på.
Ja, den kan man tänka två varv på. Nej, men jag tycker inte att jag är särskilt bra. Och det om någonting borde väl inspirera människor som lever i självtvivel att det går visst.
Mm. På tal om det här med självtvivel, det var det som också fick dig att vara med i Big Brother?
En kombination av självtvivel och hopplöshet. För jag levde ju utomhus på den tiden. Och hade inte mat för dagen, jag hade inte tak för natten. Och jag hade förlorat precis allt, inklusive modet att kontakta människor som kanske hade hjälpt mig.
Mm.
Utan isolera mig i skogen och sålde då en tidning som heter Situation Stockholm under pseudonym på Kristinebergs tunnelbanestation. Så det var, det kan gå dit.
Och ändå liksom ta det steget att vara med i en sån såpa som liksom, det var väl kamera på dygnet runt där?
Jo, men det var också en plats där jag fick mat och tak. Och jag hade ju, innan jag var med där så hade jag ju då haft någon form av framgång, kan man väl kalla det, i en isolerad liten värld. Och jag kände, nu hade jag förlorat min mikrofon när jag hamnade i skogen. Och jag tänkte, jag måste få tillbaka micken. Mm. Jag måste få en möjlighet att göra mig hörd igen, för jag har någonting att ge.
Mm.
Så det var en kombination av mat, tak och en mikrofon.
Mm.
Och jag förstod att det här skulle komma att kosta mig ganska mycket.
Mm.
Men jag var beredd att betala det, för jag hade ingenting annat.
Mm. Och det, ur en musikalisk aspekt så skönade du framgångar där också. För där kom ju låten Mediahora till.
Ja, kan du förstå. Min första guldskiva. Som ligger i någon låda i källaren hemma vid. Inte bara kom låten Mediahora till, jag fick dessutom träffa en musikant i att jag gifte mig ju då sedermera med en av programledarna, Victoria Tolstoy.
Mm.
Så det blev så.
Du har även en guldskiva på bagaget alltså. Det är ju...
Nej, fyra stycken har jag nu.
Fyra?
Ja.
Jaha, nu har jag missat tre här till då.
Ja, du har missat filmerna jag har varit med i, du har missat min pilotexamen. Trots...
Nej, den har du inte missat.
Nej, för jag är en flygrädd jävel.
Ja.
Nej, men som sagt, jag har gjort väldigt mycket.
Ja, det får man lugnt säga.
Ja, får bara berätta någonting som är lite coolt i alla fall.
Ja.
Avslutningsfesten för den tv-produktionen var på Café Opera. Och jag gick dit. Alla andra var fulla, jag var nykter. En man som heter Kalle Norlén, som också var bisittare i programmet. Ledningen, han kom fram och sa: får jag presentera en god vän till mig? Och jag sa absolut, så kommer det, det här är Victoria, det här är Per. Och sen fick jag då träffa Victoria Tolstoy första gången i mitt liv. I storleksordningen 7 sekunder senare så tar hon mig i höger öra, leder mig ut ur Café Opera, in i en limousin och skäl mig.
Det, är det sant?
Ja, sen gifte vi oss.
Herregud, hur många gånger i livet får man uppleva något sånt?
Man måste börja med att göra sig mottaglig.
Ja, jag ska hem och göra det omedelbart.
Öppna dina celler så ska du se och titta åt sidan.
Ja, men du, jag måste beröra det här därför att den 4 april...
Oj, 2000.
Ja, direkt att jag sa den 4 april.
Oh ja.
Mariakliniken, livskris, förlorade allt som sagt och blev hemlös och sålde tidningar och allt vad det var. Och mitt upp i allt detta så tänker jag med alla de här löpsedlar och media som har varit kring dig också.
Ja. Nej, det har varit tufft. Det är faktiskt den 5 april. Det är den 4 april som jag tar mitt sista glas. Jag har kvittot kvar på min sista beställning precis innan stäng. Det var två Heineken, två vodka tonic. Men jag vaknar på Mariekliniken stående på alla fyra naken och får en B12 i röven av en läkare. Och där förstår jag att det här är liksom vägs ände. Pers ända. Så. Men sen så har man ju då dragits med löp. Och det är ju så här att media älskar att hylla en uppkomling. Men när uppkomlingen är på topp så säljer de inte längre lösnummer och då behöver de montera ner dig. Mm. Så då söker man vägar mot att montera ner en människa så man kan sälja lite på det också. Så har jag liksom blivit förföljd av mitt eget ansikte. Mm.
Hur är din relation till media idag?
Ja, men den är ju tvivelsam. Men jag har ju gjort ett aktivt val via en samtalspartner då som sa till mig nu för, tror jag, 7 år sedan att backa nu från allting, Per. Backa, det är så här, vi människor, vi älskar bekräftelse. Det gör vi alla till mans. Vi har gjort bekräftelse till någonting fult. Jag tycker att bekräftelse är naturligt. Bekräftelsebehoven, våra barn har det igen, barnen. Och när du då får, om du är en person som lever i självtvivel och helt plötsligt får du hela Sveriges bekräftelse och applåder och hyllningar, så blir du beroende av det här. Mm. Och det är ju ett falskt ego som byggs där. För att om du lever på andras bekräftelse av dig istället för att leva på din egen bekräftelse av dig själv, så blir det väldigt ihåligt och tunt. Så när då media vänder sig emot dig så blir du ju desto mer sårbar. Mm. Och i då en exempelvis en skilsmässa då år 2012 från en annan musikant, så valde ju då media att skära och sortera ur de små skärvor som skulle kunna skada mig så mycket som möjligt. Emedan det fanns ju så otroligt mycket mer som jag då själv valde att aldrig berätta. Mm. På inrådan av min terapeut igen som säger, Per, sitt på händerna, låt det bara bero. Om du går till svars mot media så kommer de att skjuta ner dig ännu mer. De kommer att mörda dig. Så det har varit tufft. Det har varit jävligt tufft. En av de coolaste grejerna som har hänt mig, det var en liten fantastisk brud som heter Björk i förnamn som startade ett litet garde med brudar som var 15, 16, 17 år. Som de hade träffat mig och de förstod vem jag var. De gick runt överallt och rev ner löpsedlar med mig på.
Är det sant alltså? Ja,
det är det mest vackra jag har varit med om.
Det är ju helt underbart.
Ja.
Gud vad fint.
Ja, det är så jävla vackert.
Ja, verkligen. Ja. Det är till att ta ett parti för de som behöver det.
Ja. Nej, det är så sjukt coolt. Mm.
Du, någonting som ska bli jävligt coolt här också, det är att fundera på, jag är så sjukt nyfiken på, du fick ju till uppdrag idag att välja ut två låtar och jag tänker att vi ska börja med den första låten här. Jag har ingen aning om vad du har valt och varför.
Nej, men vi har ju pratat mycket nu om det här med att resa sig och att ta modet till dig när det tryter. Och då har jag en jävligt känslosam låt, för den spelade min bror alltid till mig när vi var ute och gick till fjälls och jag inte orkade längre. Jag var ju liksom mindre än honom. Den heter Keep It Going av en herre som heter Henry Gibbons, som handlar om bara det där, vrid du lite till, kom igen grannar.
Well, if you strike a thorn or rose, keep it going. And if it hails or if it snows, keep a going. Ain't no use to sit and whine, cause the fish ain't on your line. Bait your hook and keep it trying, keep a going. When the weather kills your crop, keep a going. Why it takes work to reach the top, keep a going. If your skies look dark and gray, tell the world you'll be okay. And don't forget to pray, keep a-going. Well, now, welding's gone. Joe's gonna be gone soon. You getting ready, Joe? Yeah, Joe's gone. Now everybody's gone. If you're up against the wall, keep a going. Swallow hard and just stand tall. Keep a going. Exposure out of every dime. Being broke ain't any crime. It'll all work out in time. Keep a going. And if the doctor says you're through, keep a going. Why, he's a human just like you. Keep a going. Ain't no law says you must die. Wipe them tears from off your eye. Give old life another try. Keep a going. Ain't no law says you must die. Wipe them tears from off your eye. Trust the good Lord up on high. He'll help. Keep a going. Keep a going. Yes, sir. Thank you and God love you.
Ja, men den betyder väldigt mycket för mig. Dels eftersom jag då har supit bort min bror.
Har du supit bort din bror?
För 20 år sedan. Och det, ja, men det är sånt där som är smärtsamt. Så det, låten i sig liksom är sjukt jobbig.
Jag förstod som att ni hade en grymt nära relation. För det var också han som kom och hämtade dig.
Ja.
I just där, USA.
Just därför.
Och det måste ha varit en och där vet jag också att en otroligt vacker grej. Det var ungefär 30 polare eller någonting till dig som ja. Följde med till flygplatsen och tog farväl
ja.
Med gitarrer och lira.
Ja, det är he's leaving on a jet plane.
Ja.
Ja, det är stora stunder, häftiga så kärleksminnen.
Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ett annat minne som inte är fullt lika kärleksfullt, tänker jag, det är när du får ett besked om din mammas bortgång, egentligen mitt i ditt livs egen final.
Fan ta dig. Nu kommer du åt de här. Du ser, jag sitter och lipar här.
Ja, jag sitter med mig själv för att jag pluggade på det här igår. Men...
ja, men det, jag ska försöka fatta mig kort. Men två saker utspelar sig parallellt. Dels så får min mor diagnosen cancer. 2007. Och ungefär där så börjar jag förstå att mitt återkomst till livet arbete som jag påbörjade den 5 april 2000 börjar komma till sitt slut och att jag ska gå ifrån att arbeta mig tillbaka till en värdig plats i samhället till att gå ut och leva livet igen och känna mig frisk. Och jag sa till min familj att nu var jag mitt i en extremt stor framgångssaga. Och jag sa att när jag väl står på scenen i Los Angeles över poolen, Mondrian Hotel, 500 stora celebrities i publiken. Och när väl vi drar ridån efter våran modevisning över poolen där med utsikt över hela Hollywood och Los Angeles. Så ska jag säga att nu är jag klar. Nu ska jag börja leva. Och det förankrade jag i min familj parallellt med att min mor blev sjukare och sjukare. Och så jag åkte upp till Mora där mamma hade varit sängliggande stå i ett halvår tror jag. Och sa att jag åker inte, jag stannar hemma. Och då var det just mamma då som sa att nej Per, jag behöver att du åker. Jag bara kommer ihåg när jag åker, jag tar bilen ifrån gården i Mora och sen så tittar jag i backspegeln så står mamma liksom där och har rest sig för första gången på ett halvår och tittar, och det är då sista gången jag ser henne. Så jag åker till USA och jag genomför den här visningen och det går fantastiskt bra. Jag är bara i himlen av mig själv liksom. Sen går jag då från pressuppbådet, eller från runwayen, catwalken, bort mot pressen för att göra alla intervjuer, och där någonstans på mitten så ringer då pappa och säger att mamma har dött. Och liksom den tajmingen var bara så jävla märklig. Så var det. Men liksom hon orkade i alla fall hända dit. Då var hon fri på något vis.
Mm. Men hon fick ändå vetskapen om att du nådde ditt livsfinal på något sätt.
Absolut. Jävlar, kan vi inte prata om något roligt?
Jo.
Jag skojar. Nej, men det är så här, jag är en känslomänniska. Det här är liksom rätt så här, tunga flashbacks. Men viktiga, jag blundar inte för sånt. Jag är inte rädd för sånt här.
Du är inte rädd?
Nej.
Vad har fått dig att inte bli det? Jag kan själv känna att jag är rädd om jag ska vara helt ärlig.
Nej, jag är inte rädd. Jag är inte rädd.
Nej, det måste vara underbart.
Ja, det på gott och ont ska jag väl säga. Liksom, det får ju mig att försöka saker här i livet fastän det kanske inte är logiskt att det ska gå. Och sen visar det sig att 7 gånger av 10 så går det. 3 gånger av 10 så går det inte. Mm. Men de här 7 gångerna har det faktiskt gått. Så att jag är nog tacksam för min orädsla även om den har kostat mig mycket de här 3 gångerna när det gått åt helvete. Mm. Så, men jag har blivit försiktigare med åren. Jag är 61 år idag. Liksom, jag vet av ålderdom och seghet eller av erfarenhet och klokhet att liksom ta det lite lugnt. Framförallt har jag lärt mig att liksom, om jag får en idé, en tanke, så börjar jag bygga det här. Sen så förstår jag efter ett år att fan, det här flyger ju inte, det här går ju inte. Så har jag liksom valt, eller jag har lärt mig att svälja stolthet, att avbryta experiment. Att svälja stoltheten är jävligt viktigt, framförallt som man tror jag. Men det var nog min pilot, min flyglärare Nisse som lärde mig det. Han sa liksom när vi gick ut på runway på Bromma och tornet sa klart starta och jag gav fullt pådrag. Och så han sa, föreställ dig nu en linje långt där borta på runway här. Om du inte har lyft där, dra av. För annars ligger vi i salladen. Så. Och det där har blivit lite grann någonting som har följt med mig när jag gör riskbedömningar.
Du kan återanknyta saker och ting.
Oh ja. Det är så att man har ju inne i fickan full av erfarenheter och kort att dra upp.
Det är det som gör att du får den där unika förmågan att ligga steget före.
Kanske. Ibland för tidigt.
Mm. Men det kommer ändå oftast.
Ja, men nu är jag segare så nu är jag mer on time.
Ja. Du hade även en sån här arg hatsång till dig själv.
Hjälp mig.
Ja, jag vet bara att det var någon sån här som du lirade liksom för att... Jag läste det någonstans.
Ja, nu blir jag faktiskt osäker, men det som sagt var mitt minneschip är lite brustet.
Ja, nej, men då, vi släpper den och så går vi vidare, för nu ska vi leka lite roligare grejer här. Ja. Nu blir det fantasin och det är bara den som sätter gränserna, därför att jag skulle vilja veta, du ska ha en middagsgäst. Det kan vara precis vem som helst. Ja. Vem hade det varit? Vad hade ni käkat? Och vad hade legat? Vad är det för låt som hade legat där i bakgrunden?
Ja, men jag tror att jag hade velat träffa Malcolm McLaren.
Mm.
För att han är ju då en kombination av mina två egenskaper, det vill säga entreprenören och upprorsmannen. Han är ju mannen som en gång i tiden låg bakom Sex Pistols med sin modehandel. Så han är väl en förebild på det viset för mig. Jag skulle väldigt, väldigt gärna förstå honom lite grann. Han lever ju inte idag, tyvärr. Eller hans fru, Vivienne Westwood, som är väl damernas motsvarighet till det coolaste som finns. Till bord, men jag skulle äta groteska mängder skaldjur. Groteska mängder, ren jävla lobster tail med sjukt mycket smält smör och bara frossa. Jag älskar frosseri. Vad skulle vi lyssna på? Nej, men vi skulle inte ha något ljud på alls.
Inget alls?
Inget alls.
Nej, det åker bort.
Nej, det är, alltså, tystnade också ett ljud.
Ja, det är ja, dock man inte hör det. Du, tända eld på aska, det är också någonting du kan.
Ja, men det är väl liksom mitt sätt att beskriva att även när du inte tror att du har någonting så har du det. Liksom, det går varenda gång en människa. Jag får ju liksom tusentals brev av människor som befinner sig i uppgivenhet och hopplöshet. Och då kanske jag kan vara någon levande förebild på att det faktiskt går. Mm. Att liksom, man behöver inte kunna se allting som är möjligheter. Man kan också känna möjligheter och gripa saker ur luften då man... Alltså just att tända eld på aska liksom, när någonting känns fullkomligt uppbrunnet, att massera liv i den döde jäveln, det är väl mitt paradnummer.
Du har många häftiga punkter där som man vill bara liksom att gå och köpa en gammal porrbutik.
Men jo, det var nog en del i beslutet. Vi startade ju en... Skateboardingen dog ju i Sverige på 80-talet och sen så kände väl vi, jag och ett par herrar, att det är så här, trender kommer och går vart sjunde år, och vi kände väl att nu var det dags att ligga steget före, för det kommer att smälla om ett år, så startar vi nu så är vi etta på bollen när det händer. Det är så, trender kommer och går vart sjunde år. Släng inte dina kläder. Och så då var vi ute och sonderade terräng och letade lokal för att öppna en skateboardbutik i Stockholm. Och då sprang vi på en lokal som vi fick lära oss då, mäklaren, att det var en gammal porrbutik. Och jag tror att det där påverkade vårt beslut att ta just den lokalen, för att det låg någon slags dirty aura. Så som... Men alltså, jag vet inte, jag gillar ju när saker skaver, när saker petar liksom moral i midjan. Jag tycker om att vara provokativ, men alltid konstruktivt provokativ, för att skapa någonting jag själv tycker kan bli bättre. Så när jag provocerar så är det aldrig för att nermontera, utan för att uppmontera. Men jo, vi skapade då en skateboardaffär i slutet av 87. som väckte hela industrin, och vi gjorde enorma framgångar redan där. Vi och gubbarna.
Mm. Sen, alltså, ja, du kan vara provocerande, kan jag förstå, men du har ju varit i massa bolagsstyrelser och de här grejerna, och någonstans läste jag liksom att det där är ganska tråkigt, det är bara massa dravel, men på punkten under övriga frågor så säger du att det är där det händer.
Jo, men så är det ju också. Liksom, styrelsemöten är ju en produkt av forntiden. Det är, liksom, det är baserat på dåtida element, och det finns inget utrymme enligt mig för styrelseordningen så som den alltid har varit idag. Jag vet själv att liksom, om man nu ska ta det som kommer ut ur rummet från ett styrelsemöte, om tid gives till alla punkter inklusive övriga frågor, så ligger 90% av konstruktiviteten inom övriga frågor. Problemet är så här att när man idag då har gått igenom balansräkningar och resultaträkningar och massa bullshit och kommer till den här viktiga punkten, då är tiden ute. Den har liksom nerprioriterats, så liksom jag anser att vi måste börja tänka om nu, för att nu kommer liksom tekniken och tar över analyser av siffror. Vi behöver inte sitta och läsa det tillsammans som en jävla massa muppar i kostym. Vi kan sitta och skita och läsa en resultaträkning. Vi behöver inte göra det i grupp. Så liksom den nya förr i tiden styrelsen låg ju 85% och jobbade i det förflutna, och jag känner att det styrelsearbetet ska nu ligga 85% och arbeta i framtiden. För att de där 15% av det förflutna och nulägesanalysen, liksom, det gör tekniken åt oss snart. Så vi måste börja wake up and smell the fucking coffee.
Ord och inga visar.
Nej, men det är ju sant. Jag har ju rätt.
Ja, jag betvivlar inte.
Men det är jävligt svårt att förändra beteenden. Det är det svåraste som finns. Det är som att lansera en ny produkt som ska förändra människors beteenden. Det är det svåraste som finns. Det enda du kan göra är, liksom, om du vill göra det enkelt, så lanserar du en produkt som redan finns, som är lite bättre, som man redan är van vid. Så jag håller på att släppa ett bolag till marknaden just nu som kommer att förenkla enormt mycket för rådgivare inom skuldsättning hos kommuner och inkassobolag och så vidare. Jag kommer bara ta bort allt administrativt arbete och spara enorma miljarder åt Sverige. Men det här är en beteendeförändring, och den kommer att ta evigheter att sätta, för att folk tycker inte om förändring.
Mm.
Men förbättring kanske vi kan börja prata om. Då händer det grejer.
Ja,
men det är retoriska frågor alltihop.
Ja. Ja, det är långt ifrån bara kläder du håller på med.
Ja, gud. Nu har jag ju valt att gå in i fintech, som det heter. Och jag har ju noll, och nu menar jag noll existensberättigande i den världen. Och just därför så trivs jag som fucking fisken.
Du ska dit och röra om ordentligt i grytan.
Ja, men om jag gör det som jag är sämst möjligt på och klarar det, då borde väl det kunna vara min sista trofé innan jag lämnar jord i livet och mina barn får applådera pappa efter mitt frånfälle.
Ja, det är många år kvar tills
jag dess. Vet inte fan, min klocka tickar högt nu, förstår du.
Ja, dygnet har bara 24 timmar för oss alla.
Ja, och jag har ju slutat längta framåt i tiden. Jag längtar inte längre till fredag. Jag måste leva idag, för jag har inte råd att längta bort tid.
Mm.
Så som livet börjar te sig.
Tänk så många det som lever i den, att man går och suktar efter fredag.
Ja, lådvinet för fan.
Ja. Ja, det har jag slutat med helt nu, när det var en kille som talade om för mig vad det egentligen innehåller.
Men det är biran och lådvinet på fredag. Det är liksom, det är det vi lever för.
Mm. Vi glömmer att ta vara på måndag till torsdag. Liksom.
Till exempel.
Ja. Du, vem skulle få vara låtskrivaren till visan eller sången om Per Holknekt?
Men jag skulle nog inte banga Håkan Hellström, tycker jag.
Änglarna har åkt på pisk, gårdarna i grönsvarta.
Ja, jag har förkärlek till den killen. Jag tycker att han fyller liksom Ullevi för att han sjunger falskt. Så det ska nog bli Håkan.
Det blir Håkan som får den stora.
Ja, jag tror det.
Ja, en göteborgare.
Ja, men han är dessutom ifrågasatt av skolade musikanter då. Jag tycker om att de pekar finger åt honom, och han sjunger falskt och lyckas lite bättre än dem. Jag tycker det är coolt. Det är lite jag.
Ja, det kan man säga.
Ja, men jag är liksom idrottsvärldens Janne Boklöv. Janne Boklöv var ju världens sämsta backhoppare som blev världsmästare.
Ja, men vet det.
Liksom. Ja, för att han hittar på en egen stil. Liksom.
Mm.
Det är så jag jobbar.
Ja. Du, vi ska se här nu. Jag tänker att jag ska fråga dig. Varumärket Per Holknekt. Människan Per Holknekt. Ja. Storytelling.
Mm. Det är så här. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi särskiljer två saker här. Det finns ju det Per Holknekt gör. Och då kan vi då sitta här och prata om meriter och mina 17 olika årets svenska, den eller den eller den. Varje gång en av 10 miljoner människor. För mig är fullkomligt obegripligt men matematiskt försvarbart. Det är det jag gör. Där kan vi prata väldigt mycket. Och det tror jag att folk har en mixad bild av mig som en jävligt stark leverantör av framgång. Och en stark leverantör av kris och motgång. Men att framförallt resa mig. Sen har vi också då den Per Holknekt som jag är. Och det är någonting helt annat. Och den håller ju jag för mig själv och för min, de som kommer närmast mitt innersta skal, så att säga. Mm. Så att varumärket Per som lever där ute är inte alltid synonymt med människan Per.
Nej, men idag möter vi bägge delarna.
Ja, lite grann. Jag försöker vara så naken jag bara kan. Jag gillar dig jättemycket.
Tack, och det är ömsesidigt.
Ja. Så jag vet inte om du är en skicklig journalist som får mig att släppa ner min gard så här.
Jag är ingen journalist, Nej. Jag är en bondpojk från Frölunda.
Ja, och jag är en bondpojk från Dalarna.
Ja.
Det är inte krångligare än så.
Nej, och det är väl inget, alltså det med taskig självkänsla, jo men det får man nog säga. Jag vet inte hur många det är som vågar erkänna det, men det, nu gör jag det i alla fall.
Ja, men vi har ju det lite till man. Så liksom, jag tror att 7 av 10 svenskar, när vi släcker lampan om nätterna och huvudet börjar tänka, någon gång har tänkt tanken att man är rädd för att bli avslöjad. Att man inte är värd den plats man har på jobbet eller si och så. Mm. Så att det här är inte ovanligt.
Nej.
Det är bara det. Det är ganska mysigt att jag pratar om det från scenen när jag föreläser. Så får de känna att fan, jag är inte ensam.
Nej, precis.
Jag står han och är framgångsrik och har mina känslor. Mm. Så sånt funkar ju.
Fler människor som inte behöver vara rädda.
Ja, det är så. Jag brukar ju säga att jag är inte särskilt bra på någonting, men jag är jävligt bra på sånt jag inte kan. Mm. Jag tror vi har det i oss.
Mm. Du, det har blivit dags för oss att komma till ditt andra låtval som jag också är extremt nyfiken på.
Ja, den första handlar ju då om den människan som Per är. Och då blev det ju då Henry Gibbons med Keep It Going som handlar om mannen som reser sig och tar kraften när den sinar och tar slut. Det är min peppvisa som jag lyssnar ofta på. Även så för att minnas min bror. Den andra låten är en låt som heter Institutionalized av ett band som heter Suicidal Tendencies.
Mm-hmm.
Som är den låt som för första gången i en video på MTV visar skateboardåkning. Där den amerikanska hardcore-musiken då representerar skateboardåkningen, vilket kommer att bli mina två nya element. Upproret, punken, skateboarden som förde mig upp i där jag är idag. För att just den här rebellryggraden som jag bär idag, den skapades precis i den här tiden när Suicidal kom ut med den här låten.
Sometimes I try to do things and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it and I like take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, you know, I'm just working on myself. And they go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know, and you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay, I'll figure it out myself. And they just keep bugging me, and they just keep bugging me. There's pills on the side, it's gotta be a suicide. So come on, pray what's left side. You won't have any sense, I pray what's just a sin away. I'm not crazy, here's the desire. You're the one who's crazy, here's the desire. You're driving me crazy, here's the desire. They take me in and it's too good. That was the only solution to give me needed. Professor, I'm protecting from the enemy myself. I was in my room and I was just like staring at the wall, thinking about everything. Cause then again I was thinking about nothing. And then my mom came in and I didn't even know she was there. She called my name and I didn't hear her. Then she started screaming, Mike, Mike. And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay. I'm just thinking, you know. Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking. You're on drugs. Normal people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi. Just one Pepsi. And she wouldn't give it to me. Just a Pepsi. Give my shirt with the sleeves. I'm ready back to see the sleeves. Just yucky, just lazy. It's the birthday, I'm crazy. Oh, I'm not crazy. Here's the solution. You're the one that's crazy. Here's the solution. You're trying to be crazy. Here's the solution. They stick me in an institution. That was the only solution. You need from the corruption. Take me from the enemy myself. I'm sitting in my room. My mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. And we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy. When I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say no to pick my brain, leave me suffering everything. By the time they pick my head, better leave, I'll be dead. I'm not crazy, here's the truth. You're the one that's crazy, here's the truth. You've got to be crazy, here's the truth. They take me in and it's just a dead one. The only truth you can get from the truth. I'm just taking from the enemy myself. Doesn't matter, I'll probably get hit by a car anyway.
Ja, men jag tror att alla vi som har då genomlevt tidiga 80-talets, och det är ju hardcore-musikens gyllene era, 80-85 ungefär, när jag själv var ute på de mest blodiga giggen och slogs i The Pit. Jag har ju, alltså jag måste berätta en liten saga. Jag satt och googlade på Los Angeles Gangs Death Punk Rock. Och fick upp artiklar om gängen i amerikanska hardcore-scenen på den tiden. Och så skrivs det då om de här gängen som bara gick på punkkonserter för att mörda folk. Och hugga folk. Och sen så har de med fotografier från några av de värsta konserterna i den här amerikanska artikeln. Varav en är då på ett band som heter Black Flag. Som spelar på ett ställe som heter Olympic Auditorium. 1982 var det här. Och de har en grotesk pitbild. Människor flyger i luften. Och det är liksom armbågar och fan och hans moster. Och sen så tittar jag på den här bilden. Sen zoomar jag mig själv. Och sen, fan, det är ju jag.
Vad ska sleven vara om inte i grytan?
Ja, men verkligen. Så att men vi levde ju för punken på den här tiden. Vi hade ju liksom gamla 50-tals slitna jävla bilar, spelade amerikansk arg musik under den här tiden. Och det kom definitivt att bli det som skapade den pär som finns idag. Så att Suicidal känns som en jävligt... Alla punkare från den tiden kan texten till I went to your schools, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say that I'm crazy? Alla skatare kan det där.
Men du får du mig att tänka på ytterligare en grej. Det var ju så här att du omvände ju någon tok där nere som fick för sig att vara din livvakt.
Ja, det är en liten sorgsam historia faktiskt, för att det var en afton om 1984. Jag åkte skateboard hem från mitt jobb i en parkeringskur nere i Redondo Beach. Och jag ser en svår misshandel i kvällen mot stranden, mot en mur. Och män i grupp attackerar en ensam snubbe. Och om inte det hade varit för det faktum att jag då skriker och fäktar vilt med min skateboard, så hade den här mannen sannolikt blivit bragd om livet. Och han beslutar sig då i tacksamhet för att ta reda på vem jag är och ser det mer också för att då bli min livvakt motvilligen. Han var nämligen ledare för något som heter då The Lads, Los Angeles Death Squad. Ett av de elakaste gängen i hela stora LA. Och det här var inte bra. Han flyttar in hemma hos mig, jag vågar inte ta bort honom. Han tar hans vice flyttar in i mitt garage. Och var jag än befinner mig så sitter han bredvid mig i min bil eller går bredvid mig. Och alla vet vem han är, livrädda. Polisen vet vem han är och jag får ögonen på mig. Och jag beslutar mig för att få rätt sida på den här killens liv. Och jag gör så att han blir nykter och drogfri under ungefär 3-4-5 månader. Sen då så kommer han hem till mig en dag för att veta att hans flickvän har gjort slut. Han åker hem till henne och slår sönder hennes bil, hennes fars bil med ett slagträ. Åker hem till min lägenhet, tar min skateboard, min signaturmodell med mitt namn på. Går ner till piren i Hermosa Beach, sätter sig på kofångaren till en annan bil. Ägaren kommer fram och ber honom flytta sig och han slår ihjäl killen med min egen skateboard. Och det visar sig sen också att han då har mördat tidigare. Och han låses då förstås in på väldigt, väldigt lång tid. Han kom nyligen ut. Omedelbart när han kom ut så begav han sig till Hermosa Beach igen. Hermosa Beach tapetserades med posters på den här mannen. Varning för den här mannen, varning för den här mannen, varning för den här mannen. Sen då kom det sig att bara för ungefär 7-8 veckor sedan så blev han ihjälkörd på fyllan i en korsning i samma lilla by. Så där slutar den historien.
Ja, tragiskt.
Ja, sorgsamt. En kille, det är ju så människor som hamnar på skitspår i livet. De har oftast någonting i sig som de inte har bett om. Jag tycker synd om människor som har fått saker och egenskaper som de inte har bett om.
Mm. Ja, det, så är det ju. Man kan ju inte välja sitt DNA när man föds.
Nej, det är så att liksom, vissa fick stor kuk och vissa fick liksom dåligt självförtroende. Jag har ingen aning, det beror väl på Guds dagshumör, jag har ingen aning.
Mm. Du, den här fighten som du tar med den där mörke jäveln på din axel, hur hanterar man den?
Ja, men jag har
för det har vi alla, tänker jag.
Det är klart att vi har. Min mörka jävel är ju så högljudd. Eftersom jag har så starka känsloyttringar och varje gång jag känner glädje eller sorg så berättar den för mig att du är värd det här, Per. Du är värd bedövningen. Du är värd att fira. Och då, nu har jag bara liksom bett om hjälp. Ett tips till människor där ute, det våga alltid be om hjälp. Det är inte ett nederlag. Så jag har fått tricks och tips på hur jag ska hantera mina apreaktioner. Mm. Så att jag går ett varv runt kvarteret. Jag ringer någon bättre vetande. Sen så lägger jag lite luft emellan, sen blir jag förståndig.
Ja, härligt. Mm. Vi ska se nu om du är förståndig och snabb här, för du ska få 5 snabba frågor.
Ja.
Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Sämst bland de bästa.
Per Holknekt i Bonde söker fru eller i Ex on the Beach?
Ja, men det skulle vara roligast att vara med i Ex on the Beach eftersom jag är så jävla ful. Så jag tar det.
Mm. Surströmming eller levergryta på tallriken i en vecka?
Åh, helvete. Ja, surströmming på tallriken, den får ligga där.
Mm. Blått och flott eller grönt och skönt?
Nej, men blått och flott.
Mm. Att göra rätt saker eller att göra saker rätt?
Att göra saker rätt, förstås.
Mm. Ja, det var inga tveksamheter på de här 5 snabba.
Nej, det var enkla frågor tycker jag.
Det var det?
Ja.
Även i den med Bonde söker fru eller Ex on the Beach?
Nej, alltså vet du vad, det är så enkelt att svara Bonde söker fru. Det är så otroligt enkelt. Mm. Och för det känns att där kan jag smälta in bäst och försvinna bäst ur bild och riskera minst när jag väl kommer hem igen. Det här är ju också en apreaktion. Liksom. Men det skulle ju inte ge mig någonting att välja den fega vägen.
Nej, du tar alltid det som är svårast.
Ja, sen får du ju alltid möta fördomar. När jag var med i Big Brother, jag visste ju att jag skulle möta enorma fördomar när jag kom ut ur det där huset, såklart.
Mm.
Och sen det tar tid att besegra det där. Men det går.
Det är klart. Du Per, vad innebär livskvalitet för dig?
Att finna ro. Det är livskvalitet för mig. Att finna ro. Att få uppleva för en gångs jävla skull små moment av ro. Det vill säga frihet från oro. Och jag tror att alla längtar efter frihet från oro. För våra barns hälsa, för vår ekonomi. För allt vad så må vara. Men bara en liten stunds ro.
Mm. Ja, den skriver jag under på. Den här frågan ställer jag nämligen till alla mina gäster. Och det är väldigt intressant för det kommer väldigt olika svar.
Ja.
Men det här summerar ju väldigt mycket ditt svar.
Ja, för mig i alla fall.
Mm. Du, framtiden, den ska vi gå in på nu också innan vi närmar oss slutet här.
Mm.
Hur ser framtiden ut för Per?
Igen då, jag pratar väldigt mycket om min ålder, men den är central för mig. Jag förstår att min tid är begränsad. Att av mina 30 000 dagar som jag kommer att vakna i mitt liv så kanske jag har 7 kvar. Så jag har inte så mycket tid kvar. Och av de här 7 så kanske jag överlever i 4 000 dagar. Så att jag har bara 3 000 dagar kvar att leva. Och jag måste då fylla på. Nu känner jag så här att min utvecklingskurva går ju uppåt. Många tror ju att man börjar så här retardera här vid 53. Men jag är 61 bast och jag tror att jag kommer att pika vid 75. Att vara som bäst när jag är 75 år. Då kommer jag leverera som hårdast och jag kommer vara som fucking galnast. Och sen kommer jag lägga ner.
Jag tänkte ju naturligtvis också att jag ska fråga dig, hur är du i köket?
Alltså, jag är ju ganska bra men väldigt ensidig i köket. Nu lever jag dessvärre då ensam varannan vecka med en 4-årig dotter. Så att när jag är pappa så blir det väldigt mycket hennes kostcirkel i fokus. Hon är ett köttbullebarn, ingen husmansbarn. När jag är ensam men... Jag finner ingen stor fröjd i att stå vid spisen i 2 timmar och sen äta upp själv på 7 minuter. Utan då går jag gärna ut och äter eller beställer hem bättre mat. Eller förlustar mig i enkelheter som väldigt mycket hummer.
Ja, det är ju väldigt gott.
Ja, det. Ibland så måste man... Det är sen när man inte krökar så blir det jävligt enkelt att köpa lite dyrare mat.
Ja, det kan man ju undra sig, tycker jag.
Det kan man undra, är man värd, förstår du. Så att köket och jag vet inte.
Men du, kaffe och så på morgonen, tänker jag, det måste vara en central del.
Ja, jag har en väldigt, väldigt fin morgonrutin som jag rekommenderar alla där ute. Det är då 3 koppar svart kaffe, en dubbel trio och 3 cigg.
Ja, jag byter ut ciggen mot snus istället.
Nej, men på riktigt. Jag måste få berätta en liten sak.
Ja.
Som är lite kul. Jag mådde ju ganska... Jag mådde väldigt bra under 2020, men jag var jävligt ledsen för det var saker som gick sönder. Så jag gick ändå till, jag gav mig själv en present i julklapp. Jag gick till en läkare och sa, undersök mig, berätta, hur mår jag? Och jag köpte mig själv en ganska dyr undersökning. De går in och gräver i allt, precis allt. Och sen så levererade då han resultatet. Och det är så här, jag tränar inte, jag motionerar inte, jag röker nästan 2 askar cigg om dagen, dricker bara kaffe, äter bara glass, grädde, salt, kött, ingenting grönt. Och lever väldigt, väldigt Keith Richards, och utom sprit. Och så berättar han då för mig så här vid dagens slut att fan Per, du vet att vilken vältränad 30-åring som helst hade varit av und sjuk på dina värden. Du är som ett jävla schweizerur inuti.
Va?
Och då undrar jag, vad av allt det jag gör är det som gör det? Är det treon? Är det ciggen? Är det kaffet? Är det grädden, saltet? Jag har ingen aning. Men någonstans där i mitten så finns det en magisk liten kombo.
Ja, jag tror det var de där 7 burkarna dart.
Don't change your winning concept.
Nej.
Kaffet är viktigt. Kaffet är min sista tanke när jag somnar.
Vad bra.
Morgonkaffet.
Du, då är det nämligen så här att du ska få en kaffemugg här idag med två låtar och en kändis och självklart också ditt namn ingraverat i det här. Och den hoppas jag att du ska behålla som ett kärt och trevligt minne ifrån denna stund.
Vad roligt.
Det har varit en otroligt stor ära att få ha dig med som gäst och att få se alla de här klippen och själv backa tillbaks i tiden när man försökte vara som du en gång i tiden.
Ja, du kom åt mig idag, det gjorde du. Tack för att du grävde på rätt plats.
Ja, nej, men jag tänker att jag är ju som sagt var ingen utbildad journalist, utan det får bli lite som det blir, men det är väl också tjusningen, tänker jag. Vi lever här och nu.
Ja, men jag tycker att det var skönt att inte bara prata om att stå på och ringa börsklockor och stå på Times Square och bara flärd och det där som många vill prata om, utan att våga gräva lite där det gör lite ont.
Ja, det var inte meningen att det skulle göra ont. Det var aldrig mitt ambition.
Det får det. Det är inte farligt.
Nej, jag vet. Jag har lärt mig det nu att inte du är rädd.
Nej.
Nej. Och då är du heller säkert inte rädd för att möta nya kvinnor. Hur gör man då?
Hur man träffar kvinnor?
Mm. För det är ju då rätt bra på också.
Det är så här. Jag tror att jag har vare sig haft eller har några större problem med det. Däremot så blir man kanske lite kräsen över tid. Nu har jag då, apropå personligt varumärke, folk eller damer där ute, de tror ju att jag är en farlig kille, en ganska bråkig kille, vilket jag faktiskt inte är. Så det där har varit en lyckad kombination för mig, för att de tänker ju att de ska få en liten bad guy som de vill göra om till en good guy, sådär. Och så vinner de den här bad guyen, och jag är redan bra, god och snäll. Så att de får ju så här omedelbar belöning.
Ja.
Så att var inte så jävla duktig. Det brukar funka.
Ja, men vad bra.
Ja.
Jag tar till med det.
Ja.
Du,
sjung som Håkan. Ja, förlåt.
Ett stort tack, Per, för att du tog dig tid och ville vara med här. Och jag ska fortsätta och plugga på din bok som jag för övrigt köpte ut av dig. Det är en bok man inte läser en gång, utan det är bra om man går tillbaka till den.
Vilken av dem?
Den sista.
The Manifest. Mm. Ja, den är en sak som vi ska läsa om 10 år igen, tycker jag. Mm. Det var roligt.
Ja. Stort tack. Och till er kära lyssnare så säger vi tack för denna gång. Och självklart så hoppas jag att ni finns med oss i nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, ja, det återstår att se. Tills dess, ha det gott.
Och tack för att ni orkade lyssna på mig.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.